en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ni vet när man ska tejpa något och man inte får upp den där flärpen och sen tejpar man fast allt utom det man egentligen ska tejpa och man börjar svära riktigt fult. Någonstans i den där tejprullen befinner sig förra M-ledaren Anna Kinberg Batra just nu. Och hon har sällskap av nuvarande M-ledaren Ulf Kristersson, vars parti inte vill rätta sig i leden. Om de bara hade haft Jan Emanuels och Sara Skyttedals helikopter som kunde lyfta upp dem från alla problem. Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej! I studion den här veckan, vår inrikespolitiska kommentator My Råväder och vår politikreporter Olof Svensson. Och så jag, Olivia Svensson. Vi är inte släkt, det ska vi säga, va?
Ja, det kan vi säga.
Hörrni, jag var ju bortrest förra veckan i USA och där inträffade en jordbävning samtidigt som jag befann mig på toppen av Empire State Building. Det var otroligt. Tal om att befinna sig i händelsernas absoluta epicentrum. Men det jag hörde var att även i Sverige så skälvde det till, fast av helt andra anledningar. Så nu sätter jag allt hopp till att ni två ska uppdatera mig och våra lyssnare kring allt viktigt och konstigt som har hänt i svensk inrikespolitik när jag var borta.
Ja, välkommen tillbaka. Här är allting annorlunda nu.
Allt är annorlunda. Är ni redo för det här viktiga uppdraget?
Det är vi.
Alltid redo. Vi kan väl börja med folklistan. Den här cirkusen till politisk satsning som Sara Skyttedal och Jan Emanuel frontar. Skyttedal som kamikaze skjutit sig ur Kristdemokraterna och entreprenören Jan Emanuel som lämnat Socialdemokraterna för det här projektet. Eller partiet. Eller samlingen. Eller vad är det? Ska vi börja där? Vad är det för någonting med?
Alltså de beskriver det som en valsamverkan, men det handlar väl mer om att det är ett gäng personer som inte kan enas om en politisk vision och därför inte heller kan kandidera åt något annat etablerat parti och inte då heller kan enas i vilken ens ideologisk inriktning de har. Så därför säger de att det är en lista, men det är ju registrerat som ett parti.
Borde de egentligen kalla sig för The Outcasts eller någonting sånt? Det låter lite så.
Personerna som inte kan rätta sig i ledet kanske, jag vet inte.
Det hade de tyckt var en jättefin och positiv beskrivning, tror jag.
Ja, okej. Okay, ja.
Jag tycker det är intressant att Jan Emanuel då, som inte har haft några politiska uppdrag på 10 år, om jag förstår saken rätt, han står överst på listan. Varför han och inte Skyttedal, som i allra högsta grad är en aktiv politiker?
Ja, det är lite egendomligt. Han måste ju ha förhandlat sig till detta och vara en väldigt bra förhandlare. För jag menar, Skyttedal sitter ju faktiskt i EU-parlamentet nu och ja, det bör ju ha en viss tyngd i sammanhanget.
För det här projektet, samlingen, Outcasts.
Ska vi säga parti?
Vi säger parti. Det blir mycket enklare för alla, tycker jag, även för oss. Men de vill alltså ta en plats i EU-parlamentet. Och de säger samtidigt att vem som helst får skriva upp sig på den här listan. Jag får inte riktigt ihop liksom bilden av vad det är de vill egentligen.
Nej, det är ju ingen som vet vad de vill än, för att de har ju, förutom då att de säger att de inte är ett politiskt parti och försöker omformulera liksom det politiska landskapet eller omdefiniera det på något sätt, så har de ju också då att de inte heller berättar sin politiska vision på ett bräde, utan de har då en blurrad lista på sin sajt med 10 punkter där de då ska avslöja dem allt eftersom. Den första de har avslöjat är att man vill avskaffa asylrätten. Vi var ju väldigt inne på att titta på den här listan igår, för att vi tänkte så här, går det att avblurra den? Och då när man tittar lite närmare så visade det sig att punkterna 1-5 och punkterna 6-10 är exakt samma punkter.
Mm. Så de kanske bara har 5?
Just nu har de bara 5, det kanske ändrar sig, men det kanske är ett grafisk lösning, jag vet inte. Men
intressant. Mm. Överhuvudtaget så tänker jag det här med att det är liksom inte två blyga violer vi pratar om här. Det har varit den här felstavade hemsidan där de blurrar grejer. Det är ett marknadsförings- och mediespektakel, Gucci-bälten, säkerhetsvakter. Det är bilder på hemsidan där de gör olika boxningsposer tillsammans. Och så lämnade de inspelning av det här programmet 100% i en helikopter häromdagen. Ett sånt här spektakel, Olof. Kan det funka för väljarna? Det krävs ju ändå 170 000 röster för att knipa ett mandat.
Ja, men jag kommer att tänka på, jag såg Kiss, bandet Kiss.
Åh, älskar
ja,
Kiss.
Och det var ju deras sista konsert i, jag såg det förra sommaren. Och då var liksom, det var ett potpurri av fyrverkerier och blinkande lampor och sådär. Och jag bara, wow, det här är skithäftigt. Och sen så läste jag en recension i Aftonbladet dagen efter och då skrev recensenten att Paul Stanley sjöng jättedåligt och jag bara, nej, jag har inte märkt någonting.
Nej,
överhuvudtaget.
Precis.
Det finns ju, och ni kanske kan förstå varför jag drar den här lilla anekdoten.
Det var bästa referens jag har hört. Spelade de Beth?
Ja, de spelade Beth. Ja.
Beth.
Ja, det är jättefint. Ja, underbar låt.
Mm. Okej, men precis, man hör inte riktigt vad de sjunger för det är så mycket i vägen.
Ja, jag kom att tänka på det när jag såg det här partiet.
Det är mycket känsla och lite innehåll. Och jag tycker att en sak som verkligen pekar på att det här handlar mer om ett jippo än en politisk gärning är ju just att Jan Emanuel toppar listan och att det inte är Sara Skyttedal. För som du sa, alltså det är en helt obegriplig strategi faktiskt om man utgår från att de ändå är någon, en samling människor som vill göra en politiskt inspel här i debatten. För dels att hon är aktiv, dels att hon sitter i ett parlament, dels att hon kan prata om politiken som de vill driva. Hon har liksom en politisk agenda medan Jan Emanuel verkar ha mycket känslor kring Europeiska unionen. Och också om man nu ska från oss, om man får ha en liten metadebatt här om media, så är det ju att när det kommer nya partier så pratar ju alltid media om, ska man ta med dem i debatten? Ska man ha dem i utfrågning? Ska man ha dem i debatten? Och argumenten för att låta dem komma in med Jan Emanuel som toppkandidat är väldigt få. Medan det har varit mycket lättare om de har haft en aktiv politiker som sitter i Europaparlamentet, om de ville argumentera för att få vara med i den här kontexten. Så att det är ju en obegriplig strategi tycker jag, att inte ha henne som första namn. Mm.
Vem kan Jan Emanuel som första namn sno röster ifrån då? Hur ska han fungera som en magnet och för vem?
Ja, det är lite svårt att säga. Alltså, men jag har ju hört tidigare att han är populär bland så här unga män som gillar träning. Nu, jag vet inte riktigt vad det bygger på. Men
Du vet inte hur många sådana det finns i Sverige. Finns det,
jag tror de är ganska många sådana faktiskt.
Ja, men det är någonting återkommande som folk säger. Jag har verkligen ingen, det bygger inte på någon akademisk forskning det här, utan det är en teori som jag har hört.
Jag tror inte Jan Emanuel bygger saker på akademisk forskning heller, utan att på något sätt säga att det är den vägen man måste gå.
De vill ju ta röster från soffliggarna. Och de är ju potentiellt många väljare i Europaparlamentsvalet eftersom det bara var 55% som röstade i förra valet.
Så men det är inte Sverigedemokraterna som tar soffliggarna?
Jo, och det är väl här som det också haltar i deras strategi. För att de vill ta det från soffliggarna, då jag tror att de kanske har väldigt upplösta drömmar om de här 45% som inte röstade i förra valet. Men de delar ju det här med Sverigedemokraterna. Och de delar ju också, visade sig, politisk agenda med Sverigedemokraterna, för det lilla vi vet än så länge är ju exakt kopia av vad Sverigedemokraterna vill. De vill ju i och för sig inte avskaffa asylrätten, men det tror inte jag 170 000 personer vill göra heller. Så att det är väl liksom, de är ju i nisch här och letar väljare i nisch där det redan är många partier som försöker hitta väljare. Partier som är mer etablerade, som kommer att vara med i de här slutdebatterna och som är liksom originalet, eller vad man ska säga.
Men där tror jag att de kan också hitta väljare faktiskt, de som inte röstar. För man märker att det här är en tydlig strategi då, att de är lite så här antipolitiker. Jan Emanuel hade något citat där han sa att ja, men app, man ska inte behöva följa partipiskan i mitt parti, utan här får man trycka lite som man vill. Och det kan ju säkert locka en del personer, men samtidigt så blir det ju rätt svårt att veta vad man får som väljare när man då, det finns liksom ingen, om det inte finns någon tydlig strategi att alla får tycka lite som de vill. Det brukar inte funka i längden.
Det låter lite farligt att hålla linjen i ett då citationstecken parti om vem som helst får komma in på listan och de får tycka vad som helst. Förlåt, men det låter lite ostringent.
Jag tror att deras linje är att de inte har en linje just.
Okay.
Att det är det här som de vill, precis som Olof säger här, de vill liksom hitta en ny nisch att vara ett parti där man då, som de själva beskrivit, inte har någon partipiska alls, utan man får göra bara vad man vill.
Jag tycker det låter lite som det här gamla partiet Ny Demokrati, som vi alla minns. Det var också lite helikopterkänsla.
Jo, men det har dragits paralleller till dem, och det är väl lite det här med att, ja, men det här spektakulära entréerna och så vidare, och det här, det finns ju något lite komiskt i det hela också, att man liksom lämnar med en helikopter från det första framträdandet och så vidare, så det är absolut.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nu är ju inte folklistan den här första EU-valsatsningen som dyker upp som en raket i natten. Vi minns till exempel Junilistan, Piratpartiet, FI. Om ni påminner mig, hur gick det för dem i EU?
Ja, men det har gick bra för dem, men de var ju dagsländer. Och frågan är ju då, hur gör man för att inte vara ett parti som bara slår igenom vid ett tillfälle? Men det som är skillnaden då med folklistan och de här partierna är ju att de har varit starka enfrågepartier, och att de har varit det i en tid där just en sån debatt var väldigt liksom genomsyrade hela samhällsdebatten. Så om man tittar på Junilistan, så var det ju ett EMU-kritiskt parti. Det var också precis som det här att det var liksom brett över i olika partier, att man kunde komma in och ha varit liksom på olika ideologiska platser tidigare. De fick ju 3 mandat 2004, men jag vill ju påminna om att det var en väldigt annorlunda tid när det svenska folket var ganska EU-kritiskt, och det är man ju inte idag. Alltså mätningar visar att det är ju goda marginaler, en majoritet av svenskar som tycker att det är bra att vara med i EU, och det är ännu färre som vill gå ur EU. Och om man tittar på Piratpartiet, så var det ju i en tid när det här med upphovsrätt var en jättehet fråga. Alltså, ska man kunna ladda ner saker på nätet? Och när de kom in, så blev det inte så mycket mer efter det. Alltså, de här partierna finns ju liksom lite vilande någonstans. Men de har ju bara vid ett tillfälle verkligen slagit igenom. Sen har de blivit små igen. Och FI var samma. Det handlade ju också om att det var en väldigt stark person, Gudrun Schyman, som kunde driva den kampanjen. Och sen så kom det in en person i Europaparlamentet. Och efter 5 år så hade hon inte gjort jättestort avtryck, och de försvann igen.
En fråga som dyker upp är ju Kristdemokraterna här, för att på tal om partier...
Du undrar, hur gick det här till? Hur ska det gå?
Ja, jag undrar lite. Jag såg det senaste Aftonbladet Demoskopmätningen här, väljarbarometern, och då fortsätter ju Kristdemokraterna att ligga och skramla nere i botten. Och här har vi ju då Sara Skyttedal, som ju ändå är en person som många känner till. Ska Kristdemokraterna darra lite?
Lite tror jag ändå. Alltså det tror jag. Men nu, för att återknyta till det där, så tror jag nog att det här nya partiet kanske främst då kommer locka väljare från de som inte röstar i vanliga fall. Men absolut, jag menar, är man kristdemokrat och tycker om Sara Skyttedal, så det är väl inte helt omöjligt att man lägger sin röst på de här istället.
Nu sitter vi ju här i en av Sveriges största poddar och pratar om folklistan. Är det rimligt att de får så mycket uppmärksamhet egentligen?
Men jag tycker ändå att de tillför ju någonting till den här EU-valrörelsen. Det är ju ändå någonting med att man kan piffa upp och sätta lite färg på någonting som inte så många människor engageras i. Så det är ju en positiv sak. Sen får vi väl se om det håller i sig. De behöver ju prestera också för att vi ska fortsätta intressera oss. De kan ju inte bara åka helikopter. Det funkar ju liksom bara en gång.
Nej, men inledningsvis när det är 2 stycken jättekända personer som bildar ett nytt parti, så det är klart att det blir väldigt mycket uppmärksamhet i media. Men precis som du säger, My, man får väl se sen lite hur... Det blir intressant att se om det överhuvudtaget kommer återspeglas i de här opinionsmätningarna, om de kommer få något stöd.
Så bra, tjena, tjena.
En som det absolut snackas om är Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra. Och det jag tycker vi ska benämna som Lappgate. Olof, det var ju du som avslöjade att Kinberg Batra fixat ett toppjobb till en nära vän, Anna Borgs. Ett jobb som utannonserades genom en lapp i repan på Länsstyrelsen. Dessutom så har hon handplockat en annan vän till ett annat toppjobb där tjänsten överhuvudtaget inte utannonserades. Ja, det rullar på helt enkelt. Och det här har då Anna Kinberg Batra inte velat bemöta i Aftonbladet. Hon har varit, citat, inte tillgänglig. Det har du hört mycket de senaste veckorna, eller hur?
Mycket inte tillgänglig. Och sen så börjar det istället komma en förklaring att hon helt enkelt inte vill intervjuas i Aftonbladet.
Så kan det ju vara. Men då gjorde du en kupp, Olof. Vi ska lyssna hur det lät.
Nu står vi här på plats utanför Länsstyrelsen i Stockholm och ska försöka sätta upp en lapp. Vi har hört att det är ett framgångsrikt sätt för att få ut information i myndigheten. Här har vi en intervjuförfrågan till Anna Kinberg Batra.
Jag tänkte höra med dig, vad har ni i anslagstavlan?
Okej. Okay. Är det okej om jag hänger upp en... jag söker Anna Kinberg Batra. Är det okej om jag hänger upp en annons?
Alltså här den berömda lappen för arbete. Anställning som planeringschef hängde. Nu ska vi se, nu hänger vi upp en lapp.
Ja, efter det här pigga tilltaget så skickade i alla fall Anna Kinberg Batra en skriftlig kommentar. Jag ska inte läsa hela, men hon skrev då att det väcker frågor om förtroendet för henne och för myndigheten. Det drabbar medarbetarna, det tar hon på stort allvar och beklagar. Vi ska förbättra oss, ungefär så. Och sen var det då tyst igen och sen i tisdags dök hon plötsligt upp i TV4.
Jag förstår att folk undrar. Jag vet också att flera är arga. Men jag vill vara väldigt, väldigt tydlig med att det här är två högt kvalificerade personer som säkert hade fått de här uppgifterna även i stenhård konkurrens. Men självklart är det så att det hade varit bättre för både dem och för mig och för myndigheten om det inte hade växt de här frågorna om hur det hade gått till. Det är extra viktigt också när man... när man vet vilka varandra är sen gammalt. Det är det ju många som... Ibland känner man folk sen förut, men då är det extra viktigt att det är just kompetensen som är det som kommer fram och inte andra frågor.
Reaktion på detta?
Ja, nej, men det här är ett typiskt fulknep som makthavare tar till att jag har i princip sökt henne varje dag i 2 veckor och då har hon inte velat ställa upp och sen helt plötsligt så vänder hon sig till TV4 istället. TV4 gjorde ett jättebra jobb, men det blir ju, makthavare gör ju så här i tron om att de då kan undkomma jobbiga frågor och sen kan de alltid hävda efteråt då, men titta, nu har jag faktiskt uttalat mig här, jag har gett en intervju.
Jag reagerade på den här formuleringen i TV4-intervjun. Självklart är det så att det hade varit bättre om det inte hade väckts frågor om hur det hade gått till. Alltså hade jag varit henne hade jag sagt, självklart hade det varit bättre om vi inte agerat på ett sätt som gjorde att det väcktes frågor. Alltså det här är ju ordval som jag tycker är intressant. Jag tycker du också det?
Nu, hon kanske snubblade på orden, det vet jag inte om man ska tolka henne lättvindigt.
Det gjorde hon absolut.
Men absolut, men det är klart att det här folk är ju, det märker jag bara när jag läser i min inbox, folk tycker, är väldigt upprörda över det här, att man då har gett en kompis ett jättefint jobb utan att då låta andra ta del av, andra söka, inte ens utlysa det på ett korrekt sätt. Så att det är klart att hon borde ha uttryckt sig bättre i den här intervjun.
Vad tycker du, My, om Kinberg Batras krishantering?
Nu är det ju inte så många egentligen myndighetsjobb som man kan få direkt som politiker förutom landshövding. Men det visar ju att det är väldigt svårt att gå från politiken in i myndighetssfären om man inte verkligen sätter sig in hur myndigheter fungerar. För att det fungerar väldigt olika. Som att man kan inte anställa människor som man känner bara för att det är liksom bra att ha lojala människor runt omkring sig som står på din sida. Man kan inte bygga lag på det sättet in på en myndighet, utan en myndighet funkar på ett helt annat sätt.
Menar du att Anna Kinberg Batra inte har förstått vad det innebär att leda en myndighet?
Jag tror att hon har valt att inte förstå det. Jag tror att hon har valt att se myndigheten som ett väldigt tunggrott instrument för det hon vill göra och bestämt sig för att hitta andra vägar för att genomföra sina visioner för hur hon ska driva den här myndigheten. Och att när det kommer till politiken så kan man ju göra så här, då kan man ju anställa sin kompis för att det är bra, för att liksom vänskapsband är ju bra i politiken för att det stärker ditt lag. Men i myndighet, man ser inte på samma sätt i myndigheter.
Och hur ser medarbetarna på det här, Olof? Du har ju pratat med några som jobbar på Länsstyrelsen. Vad tycker de om det här?
Det är väldigt det är upprörd stämning på Länsstyrelsen. Folk tycker att det här, ja, men så här får det inte gå till. Alltså, alla måste få chans att söka jobb. Och dessutom har ju vreden växt eftersom de anställda har fått ganska tuffa sparkrav på sig. Och att då anställa en kompis för 90 000 i månaden, det är klart att det tas inte väl emot. Dessutom så har man ju då nu, ja, Anna Kinberg Batra har gjort sig av med den personen som är precis under henne, länsöverdirektören heter hon. Hon fick en fallskärm då på 2,2 miljoner och det är klart att det tycker man inte heller är så roligt när det ska sparas in på kaffe och lunch och annat.
Nej, jag tycker ju att Anna Kinberg Batra både låter och ser rätt stressad ut i den här intervjun. Hon tar om en mening mitt i bland annat. Hon ser påtagligt stressad ut. Tror ni att det är så? Tror ni att hon själv är stressad i det här läget?
Ja, men det skulle ju vem som helst vara. Det är ju också så här att hon är ju myndighetschef, men hon är ju utnämnd av regeringen och bör det bli en belastning för Moderaterna. Hon är ju moderat. Så tror jag att hennes jobb skulle kunna sitta löst. Jag tror inte det gör det just nu, men jag tror att i längden så har inte Moderaterna heller råd med att ha en före detta partiledare som får den här typen av liksom, debatt kring sig.
Men med tanke på den jobbiga tiden som hon hade som M-ledare och avskedet därifrån, borde man inte värna lite mer om sina arbetsuppgifter sen då när man får ett nytt väldigt bra jobb som jag förstår att hon är väldigt nöjd med? Borde man inte verkligen ta ifrån tårna för att se till att det sker inga misstag här? Det sker ingenting som kan få folk att kritisera. Förstår ni vad jag menar? Så man är extra noggrann.
Är det en retorisk fråga?
Det är absolut en så kallad retorisk fråga. Om jag någonsin har ställt en retorisk fråga så var det en sån. Olof, du får gärna svara på den.
Ja, men jag tycker ju att har man ett sånt fint jobb och är man myndighetschef så tycker jag att det minsta man kan göra i alla fall att ställa upp på en intervju och förklara sitt agerande. Det tycker jag att man som medborgare kan förvänta sig av en landshövding. Och när man inte gör det, när man duckar intervju i 2 veckor, så är det klart att då växer ju bara frågorna. Varför har hon agerat på det här sättet? Så att om jag någon gång blir mediestrateg eller medierådgivare så ska jag, mitt råd är svara på frågor. Det blir så mycket enklare.
Vi har tidigare i den här podden pratat om den pågående krisen i Moderaterna som härrörs då till oenigheterna kring den nya könstillhörighetslagen. Och man skulle kunna säga att det hela lett till någon slags härdsmälta i partiet. Är det för starkt ord?
Nej, det tycker jag nog att man kan beskriva det som.
Tack. Starkast har kritiken varit mot M-ledaren själv, statsminister Ulf Kristersson. Han har velat ha den här lagen, han har närmast brunnit för den, samtidigt som nästan ingen annan i riksdagsgruppen gjort det. Men nu senast så började Kristersson själv vackla om innehållet. Vad händer, vad sker?
Alltså det var några otroliga dagar förra veckan.
Jag missade dem,
ja,
jag var ju i USA
att du var
då.
På semester. Jag höll mig från att smsa dig eftersom jag var på semester. Men det var liksom som att gå omkring i och ha sån här pratbubbla med stora frågetecken som bubblade upp så plopp, plopp, plopp. Vad är det som pågår? För vi var ju på förmiddagen var vi i riksdagen utanför utskottet där de skulle liksom slutjustera det här protokollet då. Och det hade varit så upprört i Moderaterna i riksdagsgruppen. De kommer ut, de säger så här: nu står vi bakom detta, vi har enats, de sa i stort sett, vi har en partipiska som vin och stenhårt och nu vet de om det, så att nu så ska de rösta som vi vill. Det tog typ 3 timmar, 4, inte många timmar, intervjuades Ulf Kristersson om det här, han bara backar. Han bara, jag hade ju själv kanske inte velat se den här åldersgränsen på 16 år, utan 18 år. Och liksom, det var som om energin i hela riksdagshuset bara, alltså det liksom bara gick att skära med kniv.
För då hade de ansträngt sig för att liksom stå bakom honom och så går han själv ifrån. Det är ju jättejobbigt.
Ja, men det var det också som satte igång den liksom förnyade vreden i Moderaterna, eftersom bilden som man får när man pratar med moderatkällor är ju att Ulf Kristersson själv har i interna moderatmöten gjort klart att det är väldigt viktigt för honom att just den här åldersgränsen sänks. Det är en del av förslaget. Det ska vara 16-årsgräns. Vilket då, han har inte med sig sitt parti i det här, de tycker inte om det. Och sen när han själv går ut sen och säger att han försöker låta som att det är en kompromiss, han vill inte ha det här i vanliga fall, då, de blir ju vansinniga, tycker att det här är en efterhandskonstruktion, det var inte så här det var.
Ja, och då är ju den absolut viktigaste följdfrågan här, hur påverkar det förtroendet då för Ulf Kristersson i Moderaterna?
Ja, jag tror det påverkar ganska mycket. Det, nu, bilden man får nu är ju att ledamöterna då kommer backa upp honom och kommer sluta upp och rösta för det här lagförslaget. Men det är klart att förtroendet har nog fått sig en ordentlig törn, det tror jag.
För nu ska de rösta för ett lagförslag som deras partiledare och statsminister har sagt att han inte är 100% nöjd med. Det är ju en helt bizarr situation. För att han, vad som hände var ju att han har ju liksom investerat så himla mycket i det här då, precis som Olof säger, att man ska driva igen den här lagen. De har liksom profilerat den för partiet, de har rundat regeringen, de har rundat Tidösamarbetet och gått direkt till riksdagen. De har samarbetat liksom över blockgränsen för att få igenom den här lagen. De har liksom pratat om det som en profilfråga för Moderaterna, där man verkligen kan se hur Moderaterna skiljer sig från de andra Tidöpartierna, från Kristdemokraterna och från Sverigedemokraterna, den liksom liberala ådran att den finns kvar, vilket ju är väldigt viktigt för dem att värna. Och sen så bara faller allting som en platt pannkaka. Och då bestämmer sig Ulf Kristersson för att han tänker dra ut sin satsning på det här. Han tänker liksom inte vara den som förlorar på att det är den här inre krisen. Och då gör han det på ett sätt som gör att det bara blir ännu värre. Mm.
Skulle ni kalla det här för hans största förtroendekris internt?
Ja, jag tror det skulle jag göra.
Det är ju ändå speciellt att det är så mycket kritik mot en sittande statsminister i det egna partiet.
Ja, för han är ju inte bara M-ledare, det är ju det. Nej. Han är ju också statsminister. Det ser lite dåligt ut när han inte kan hålla ihop den här gruppen.
Nej, men att man i ett parti är sur på partiledaren och statsministern, att man inte bara är nöjda med så här att ja, men han är ändå statsminister, vi får göra våra små fulspel i skymundan här, utan att man går ut och gör det så öppet som man gör nu.
Samtidigt kanske det är hans räddning just att han är statsminister. Hade han bara varit partiledare så hade ju det här kunnat bli en fråga där han faktiskt hade,
hans verkligen
förtroende hade stått så mycket på spel så att det hade blivit tal om att han hade fått avgå.
Tror ni det alltså?
Ja, det tror jag.
Mm.
För det handlar ju egentligen inte, och det är ju lite sorgligt att säga, att det inte handlar om politiken i den här frågan, utan det handlar ju egentligen om liksom ledarskapet och någon slags kulturkrig mer än det handlar om den här politiska frågan. Alltså det handlar om hur man positionerar sig, hur man har relationer till de andra partierna, vad man vill ha för, man vill liksom visa upp för ideologisk position. Så att, och det har jag fått lite mejl om, att det är människor som den här lagen ändå handlar om, som är besvikna på att de hade trott att det var en lag som handlade om dem, men nu ser de att det är en lag som egentligen bara handlar om politiskt spel. Så det har ju också varit väldigt speciellt, tycker jag, i just den här debatten.
Men de här krismötena som partiet har haft, åtminstone tre som vi känner till, vad har sagts under dem, hur har stämningen varit och vilka är de personerna som framförallt är emot Ulf Kristersson? Finns det några namn, uttalade liksom kritiker inom partiet?
Ja, det finns det ju. De är ju inte så där jättemånga, men en av dem är den här Staffanstorpspolitikern Christian Sonesson. Han är i och för sig emot det mesta som partiledningen gör, men i den här frågan har han återigen utmärkt sig. Men sen så har ju kommit uppgifter från flera håll att det är så mycket som 80% av hans egen riksdagsgrupp då som är emot det här. Och ute i landet, så jag pratade med Christian Sonesson, han gör en uppskattning att ungefär 2/3 av de moderata kommunal- och regionråden är emot detta.
Ja, och så ska ju Moderaterna ha sina så kallade Sverigedagar i helgen. De inleds på fredag.
När alla dessa politiker från utifrån landet ska samlas.
Ja, för då kommer väl Sonesson
i en god stämning.
Ja, hur god stämning kommer det att bli med? Kommer det bli frostigt eller festligt?
Jag tror inte det här är en kul helg för Ulf Kristersson. Det tror jag inte att det blir. Alltså det här är ju en partiledare som, han har ju två sidor här. Han är ju å ena sidan så fruktansvärt nöjd med att vara statsminister. Och man vet ju hur det är när man är så himla nöjd med någonting. När man får komma och kasta sten i ditt liksom kugghjul. Hur tråkigt det är när de förstör för den här glädjen man känner inför någonting. Så att jag tror att han kommer inte tycka att det är så himla trevligt att gå runt där nu. Alltså det här är ju inte det han har i sin vardag. Att han liksom från att gå omkring i Sagerska palatset och mingla som statsminister ska behöva träffa jättemissnöjda lokalpolitiker i det egna partiet. Som har ändå, får man säga, möjligheten att se till att han inte kan fortsätta på det här jobbet som han älskar.
Å andra sidan så såg jag de senaste siffrorna för Moderaterna återigen i den här väljarbarometern från Aftonbladet Demoskop. Och där har ju Moderaterna sin högsta siffra sedan september 2023. De har liksom en stadigt uppåtgående trend. Så vad är problemet då då?
Bara för att tillägga någonting om det här med Sverigemötet, så tror jag att anledningen till att de hade de här krismötena i veckan här nu, det var ju naturligtvis för att försöka stöka undan den här frågan innan Sverigemötet. Men det är nog svårt att göra det, eftersom det är bara att gå till en själv liksom. Om man har, om det är så här dominerande fråga som man är emot, så är det klart att alla känner väl ett jättestarkt behov av att prata med sina partikamrater om det här. Sen förtroendet, ja, det är svårt att säga. Jag tycker så här, jag har inte sett någon analys om det här än, om det är mätningen gjord innan eller efter det här med könslagsturbulensen.
Det kanske du vet. Det är väl lite mitt i. Men jag tror att om det ger utslag så kommer det väl vara nästa mätning i så fall.
Det jag vill veta är liksom om det här interna kaoset, når det väljarna? Uppfattar de det? Tycker de att det är problematiskt? Eller är de lite så här, ja, men ni får tjabba internt?
Om jag ska vara helt ärlig, om man tittar på vilken bild det är av Moderaterna utåt nu, så tror jag egentligen att Anna Kinberg Batra är ett större problem för Moderaterna i hur det når väljarna och vad för slags saker som väljare reagerar emot, än att det blir en lag som kanske inte jättemånga är känslomässigt investerade i, men som det tjafsas om i riksdagen. Alltså det är ju riksdagsprotokoll, tycker vi är spännande, men det är ju inte kanske någonting som allmänheten går igång på. Liksom. Vilka vägar har man tagit för att den här lagen ska gå igenom, och hur funkar partipiskan? Alltså det är ju kanske lite spännande för stund, men det är ju ingenting som man kanske går och lägger känslor i när man ska prata om vilket parti man ska lägga sin röst på.
Nej, för visst, det här med Anna Kinberg Batra väcker ju känslor. Det vittnar era mailboxar om, eller hur?
Absolut, det gör det. Mm.
17 april ska det röstas om den här könstillhörighetslagen, är det sagt. Hur tror ni att resultatet kommer att bli?
Jag är nästan helt övertygad om att de kommer att rösta igenom den här lagen. Det finns ju ingenting som tyder på att de kommer frångå partilinjen. Det har till och med kommit uppgifter här nu att Annika Strandhäll, hon ska åka på någon resa till Bryssel just när den här omröstningen sker, och en annan moderat som har varit kritiker, Jan Eriksson, han var på olyckligtvis på resa i USA precis när omröstningen sker. Så det kommer nog bli, de flesta kommer nog rösta ja.
Och då kommer ju det här att hända att den, för det var ju ett av de här resultaten, ett av de här mötena, det var ju att den moderata riksdagsgruppen, de gick ju ur sin förvirring med att i stort sett säga så här, nej, vi kommer rösta för den här lagen. Alltså de går ändå emot sin partiledare, vilket också är en jättekonstig situation. Men som sagt, kanske inte växer så mycket känsla förutom hos oss.
Det som skulle kunna hända är väl i så fall att det här förslaget skickas tillbaka till utskottet, om man då gör om just den här delen som handlar om ålderssänkningen, för det är väl den som är mest kontroversiell, och det är det här som Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill.
Gud, jag känner mig väldigt uppdaterad nu, hörni. Alltså jag kommer bli farligt att lämna Sverige igen, känner jag,
med tanke på hur mycket man missar.
Nej, det tror jag inte. Jag är också så jättelagrad, så jag ber om ursäkt om jag har sagt konstiga saker i det här avsnittet. Men vi håller oss som sagt på svensk mark och hörs igen nästa vecka, om inte förr. Tack för idag, Olof och mig.
Hej.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.